ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och där tror jag att vi har gravt och underskattat den ryska organiserade brottsligheten, eller Russian-based organized crime, rysktalande, som lika mycket ett säkerhetsproblem som ett kriminellt problem. Och med det menar jag, den ryska statsapparaten använder oligarker, den ryska statsapparaten använder kriminella strukturer för sina gärningar. Vi skrev en EU-rapport om det 2017. Jag törs säga så här, det har inte blivit bättre. När de kartlägger och kör i Stockholms tunnelbana MTR, det är ju ett Hongkong-baserat företag, så får du ju tillgång till rätt mycket personuppgifter i relation till de som rör sig i tunnelbanetrafiken. När du vill komma över andra typer av kritisk infrastruktur genom att lägga riktigt låga anbud, så börjar du fundera, men varför vill man lägga ett anbud som är så mycket billigare än annat för att komma över långsiktig infrastruktur ur ett svenskt perspektiv, så är det någonstans för att få ett fotfäste där staten går in koordinerat och vill äga informationsmängder och vill komma över infrastruktur i andra länder för att kunna påverka. Ja, men om du tar bröderna Kia, där den äldre brodern sades ha spionerat åt GRU. Han skickar sin lillebror att gå upp på Görevällsgatan, knacka på hos ryska ambassaden och säga, hej, brorsan har lite grejer att sälja till er på plats här.
Terrorhot nivå 4, ryskt spionage och gängens infiltration i byggbranschen. Hamas och Israel i storkonflikt och kineser som försöker stjäla patent. Hur ska vi hålla reda på alla som vill oss illa? Det ska vi diskutera med en av Sveriges mest erfarna experter och lärare i underrättelsetjänst, Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan. Underrättelsetjänst, ja, det får nog de flesta av oss att tänka på den ensamme spionen med stort våldskapital och som jobbar i utlandet. Verkligheten är långt mer komplex än så, och arbetet sker till stor del inom Sveriges gränser av polis, Säpo, kommuner och andra organisationer. Jörgen pekar, föga förvånade, ut 3 länder som är särskilt intresserade av Sverige, nämligen Ryssland, Kina och Iran. Men vad vill de egentligen uppnå? Hur går de tillväga? Och vad kan vi vara uppmärksamma på? Vi pratar också om att polisyrket är ett kall, hur man blir en bra spion och hur det kommer att gå för Skellefteå i ishockey.
Du, jag tänkte på det, Jörgen. Sist så skulle du ner och kolla hockey.
Ja. Ja.
Hur går det för Skellefteå, tycker du?
Ja, men jag tycker de, med hänsyn till att de har tappat en del spelare inför det här året, så tycker jag att de ligger bättre till än vad jag hade förväntat mig. Det är några andra lag som Rögle, ett av dem jag hade väntat mig mer, kanske av Frölunda också. Men det är först i slutspelet man får se vad som händer. Men jag är glad över Skellefteå. De spelar en likartad hockey där man försöker skapa saker framåt, försöker driva på och hålla i pucken, men också vara spelskickliga, och det syftar till att vinna, och det är bättre att vinna med 5-4 än med 1-0, för publiken som kommer dit vill ändå se fartfylld hockey och många mål.
Fan, det låter ju nästan som att du skulle kunna sätta dig i en studio och snacka lite hockey som hockeyexpert. Vad har du hockey i bakgrund?
När man växer upp i Skellefteå så är det ju som en del sådana stadsdelar. Det finns inte så mycket annan elitidrott där, så att alla börjar ju på något sätt med ishockey eller är varmt intresserade av ishockey. Och sen stadsdelen där jag växte upp i Skellefteå var ju damerna väldigt duktiga på fotboll i Sunnanå.
Just det.
Under en period och tog några SM-guld. Så att väldigt många av de yngre tjejerna i skolålder i den stadsdelen började ju med att spela fotboll. Och många av killarna, vi fick ju på vintertid alltid stå på skridskor. Så att det finns en känsla för vinteridrott och en positivitet just i Skellefteå AIK. För att just i avsaknad att det finns inte så mycket annat. Det fanns då inte så mycket annat i kulturutbud. Sport eller andra grundintressen, och då fastnar man ju rätt mycket för hockeyn.
Det sitter i blodet helt enkelt.
Ja, men jag tycker det. Jag hade en släkting som spelade och vann SM-guld med Skellefteå och sen började plugga på KTH och spelade då för Djurgården och sen också i Tre Kronor.
Vem är det?
Håkan Eriksson heter han.
Håkan Eriksson, okej. Okay. Jörgen Holmlund, välkommen till podden, spännande möte.
Tack så mycket Gunnar.
Du, vi sitter ju här den andra dagen på det nya året 2024. Har du kunnat vara lite privat avslappnad de senaste veckorna?
Okunnig som jag är, om man ska vara rätt ödmjuk då, kring kopplingar från Mellanöstern. För det kom ju lite oväntat här 7 oktober med Hamas angrepp mot Israel och de efterföljande kopplingarna vi ser i den här diskussionen, så gör det ju att man måste både försöka läsa in sig på området, försöka förstå vad som händer. Vad är kopplingar till Hezbollah, Al-Qaida och nu också Hamas och andra grupperingar i den här delen? Och vad innebär det med realitet mot svenska säkerhetsintressen? Så att av lite nyfikenhet och intresse att läsa in sig på grundområden för att förstå bakgrunden till konflikten, så har det varit en kombination av både, inte rädsla och oro, men ändå, det finns ju en konkret problembild. Men sen finns det också en skyldighet att faktiskt läsa in sig på området. Men vi har ju andra experter på Försvarshögskolan, exempelvis Magnus Ranstorp, som är djupt kunnig just i grundkonflikten och tematiken. Men vi får också frågor kring det här som gör att man måste nog vara påläst och relativt benägen att kunna svara på ett ganska konkret sätt själv också.
Ska jag tolka detta som att du har ägnat väldigt mycket av din tid över jul och nyår att läsa?
Jag läste in mig på gamla historiska alster av lite olika kaliber. Jag har följt mycket av debatten som är i internationella media kring vad som händer i vår omvärld. Det har ju varit mycket i tysk media och mycket i österrikisk media kring de gripanden som har varit, den hotbild som har framställts där i Tyskland. Deras författningsskydd, alltså Verfassungsschutz, gick ut med varning att det är just Hamas som utgör en problembild. Och strax innan jul så tror jag man grep 2 och 3 till här på nyårsdagen, eller på nyårsafton i Köln, med en problembild och hot mot Kölner dom på plats där. Och det ligger så pass nära oss med Nordrhein-Westfalen, Danmark och övrigt, att man bör nog vara lite fundersam på hur jobbar de här etniciteten och grupperingarna och vad är det som utgör deras hotbilder. Och bara för att säga på det tysta innebär ju inte att det inte finns en hotbild mot svenska intressen.
Nej, det är klart. Jag tänkte på just om man reflekterar då, som man ju brukar göra runt årsskiften. Och du har ju svarat på det redan lite grann, men 2023, finns det någonting som har total överraskat dig?
Ja, det är en bra fråga. På ett sluttande plan tror jag så här en del brukar säga att du har mycket svart i din palett, Jörgen, men när man är eländesforskare så målar man ju inte bara med de fina fluorescerande färgerna, utan väljer ju att försöka se problembild och dra ut tangenten till ett större problemperspektiv. Sluttningen i hur det har ökat de senaste åren, inte just 2023. Och tittar vi på den inre säkerheten så tycker jag då, skjutningar och sprängningar är på en nivå som synes vara här i hur man löser konflikter på ett sätt som, så här löser de kriminella sina respektive grundproblem. Man förskjuter det här, kommer man inte åt de kriminella så går man på familjen. Man behöver inte skjuta lika mycket som förut därför att man har blivit pricksäkrare, men antalet dödsfall 63 62 för 2022 och 53 tror jag för fjolåret 2023 är på en ganska markant hög nivå som är ungefär 6-7 gånger högre än de övriga nordiska länderna tillsammans.
Är detta någonting som du har, som har överraskat dig, eller som du känner att men det där är, det hade jag kunnat räkna ut innan?
Bedrägerierna mot välfärdssystemet är ökande och den organiserade brottslighetens skicklighet att bolagisera sig, därför att någonstans ska ju de pengar som man kommer över in i ett vitare system någonstans. Och håller du undan och att det inte syns att du rånar någon eller att du stjäl från någon enskild, då är det från välfärdssystemet och då är det från oss alla i den här delen. Det där har med ökad skicklighet förvånat mig i hur snabbt man har förflyttat sig från rån, bankrån, pengahantering och blivit ofantligt skickliga på att komma åt en bedrägerimarknad mot oss som individer men också mot det allmänna systemet.
Mm, vi kommer säkert att hamna i snack kring det där och en hel del annat. Men du är ju lärare i underrättelsetjänst. Och vad är egentligen underrättelsetjänst som sådant? Hur ska man beskriva det?
Ja, men är det inte, vi brukar jämföra, lite humoristiskt så finns det ju olika yrkeskategorier där både journalist, forskare och underrättelseanalytiker jobbar egentligen på samma sätt med att samla in betydande informationsmängder, skriva dem på ett sånt sätt så att det tilltalar den man ska delge det till. Man är mån om att skydda sina respektive källor eller noggrann i att redovisa var har du fått därifrån. En forskare måste ha en fotnot på sin respektive del. Är det känsliga ämnen för en journalist så kanske man vill ha två av varann oberoende för att stödja en känslig publicering. Man är noggrann med att skydda sina respektive källor. Så det handlar ju om att inhämta material, analysera det och delge den processen. Så det är ett yrkesskrå av informationsinhämtning och paketering och förstå kundens beskrivning av vad man vill ha. Där underrättelsetjänsten är viktig är ju för att stödja beslutsfattande i samhället i övrigt. Det finns en konkret roll i varför inhämtar den här typen av underrättelser. Vad syftar de till? Och då kan det vara att stödja Sveriges inre säkerhet eller att bedöma hotet mot Sveriges säkerhet från andra makter utanför oss.
Vem är dina elever? Vilka är det som du undervisar?
Ja, det är i huvudsak personer som jobbar som analytiker i olika myndigheter i svenska underrättelsesystemet. Så för 2023 så har vi, då vi har haft utbildningar, vi har en akademisk utbildning på 7,5 poäng. Operativ underrättelsetjänst, så har vi strömmat igenom 70 personer. Det är en 5-veckors utbildning där man då är borta från sin ordinarie arbetsplats. Det är 17 myndigheter, det är en kommun, det är en branschorganisation. Så det är folk som jobbar som analytiker i det svenska underrättelsesamhället, eller också där man kan tänka sig att det finns kommuner som har vissa intressen i förskjutningen till civilt försvar i att förstå processerna. Där man dockar in mot polisiärt, men också man kan ha kritisk infrastruktur som är av stor betydelse för Sveriges civila försvar.
För du är ju på Försvarshögskolan.
Just det.
Vad kommer det sig att detta är en försvarsangelägenhet? För du pratar rätt mycket om polis och kommuner och andra som inte är nödvändigtvis inom försvaret.
Jag tror bilden är mer den här att de myndigheter som vi ser som de normala underrättelsemyndigheterna, där Försvarsmakten, där den militära underrättelsetjänsten har en god egen utbildning och förståelse och systematik för de här processerna, men också då den militära underrättelsetjänsten MUST som jobbar med underrättelse och säkerhetstjänst, som är avsedd också för yttre förhållanden i vad som rör sig lite längre bort i vår grundkontext, plus Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt. De har jobbat länge med den här typen av underrättelseprocesser där man tittar på det yttre hotet mot Sverige eller utländska statsaktörer, läs utländska spioner som är på plats. När det börjar närma sig mer kring civila grundförståelser, hur jobbar kriminaliteten mot det här eller andra typer av bolagiserade säkerhetsstrukturer, så är det en bredare palett som inte bara handlar om ett militärt angrepp från annat land utan också förstå delar av den inre säkerheten på en annan palett. Och den jobbar och förstår inte Försvarsmakten, därför att deras uppgift är att titta utåt. Och polisen förstår heller inte militärt angrepp, därför att man jobbar med att hantera den inre säkerheten. Och då är det inflätningen av att de två hänger ihop som är viktig. Så jag har en kollega som kommer från Försvarsmakten som har jobbat länge med de processerna. Och jag har en bakgrund från polisen. Så jag tror att våra respektive synsätt att vilja få in fler personer från olika samhällsfundament. Ta tullen, ta lantmäteriet, ta centrala studiemedelsnämnden, Försäkringskassan och övriga. Är ju en sammanflätad del av en palett som gör att det här hänger samman och gör att det skapar ett robustare samhälle också i klassrummet med deras kontakter för framtiden.
Någonting jag funderar på, det är ju när man tänker underrättelsetjänst, åtminstone när jag gör, jag tror att många gör det i allmänhet, så är det ju gärna här en underrättelseofficer, alltså ganska, ganska individuellt fokuserat. Hur mycket jobbar du med individuell utbildning av underrättelse? Personer som jobbar inom underrättelsetjänsterna som är på ett djupare plan.
Det finns ju olika typer av grad, olika typer av hantverk i en grundprocess. Det finns de som är duktiga på att på olika sätt jobba med att hämta hem information. Och då kan det vara via teknisk inhämtning, via sociala medier, via öppna källor. Det kan vara personbaserad inhämtning, att du jobbar nära miljöer som informatör eller i de länder där man får göra det som infiltratör, det vi kallar personbaserad inhämtning. Den typen av utbildningar som är känsliga av två skäl. Dels är de personer som jobbar med riktigt spetsiga delar, de personerna är skyddsvärda i sig. Den organisationen, hur man bedriver den typen av verksamhet, är ganska generisk mellan olika länder, men den är skyddsvärd. Så den brukar man inte vilja dela upp och röra sig i offentliga sammanhang. Och det andra är också då, vilka typer av inhämtningsbehov man har utgör ju också en känslighet, för att om Sverige vill veta någonting om ett grannland, så låt oss säga Libyen, Burkina Faso eller Kazakstan, så delger vi ju inte det till vem som helst, att vi jobbar med att titta på de respektive länderna. Eller företeelser för polisens sida, vilka grupperingar jobbar ni mest med i år, är det Hells Angels eller Bandidos eller andra? Därför att det har andra inte med att göra. Och det där, det jag försöker komma till är då, den typen av känsligare uppgifter med personer som är har skyddsvärda både identiteter och arbetsuppgifter. De brukar myndigheterna vilja vara rätt noggranna med att man paketerar en egen utbildning själva internt hos sig.
Jag blir nyfiken ändå, för du har ju säkert en kunskap kring de här lite som du kallar det för spetsiga kunskaper och utbildningar, och då menar jag mer på ett allmänt plan. Hur blir man som individ bra på den här typen av jobb, alltså underrättelseinhämtning? Jag vet inte vad skillnaden egentligen är mellan spioneri och underrättelseinhämtning, för det är väl, misstänker jag, samma sak. Men vad krävs av mig som individ om jag ska bli bra på det här?
Det beror vilken typ av metodval man använder, därför att i paletten av olika inhämtningsdiscipliner, därför det vi ser ofta är ju den här ensamma personen, allt från James Bond, Jason Bourne eller Jack Ryan eller Jack Reacher eller andra sådana här ofta ensamma män någonstans med betydande våldskapital som åker jorden runt och fixar fram de här lilla hemligheterna av olika delar. Och det är nog många som ser den typen av grundpalett när man beskriver det här. De som jobbar som, om vi vänder på det och tittar på de som jobbar här i det här landet, är ju rätt noggranna med att kartlägga vilka behov har vi att leverera paket hem till vårt respektive land. Vad tittar vi på? Då kan det vara tekniska innovation eller tekniska försvarsinnovationer. Sveriges Television har gjort ett bra, mycket bra paketerat reportage som heter Putins spioner. Där man tittat på en person som jobbade både på Scania och Volvo, lite grann med självkörande fordon, som vi tror fanns ett intresse för Ryssland att komma över för deras egen försvarsindustri. Ryssland jobbar ju inte så mycket med komponenter för att stjäla, för att skapa egna produkter och sälja på en världsmarknad. Kina däremot är ju skickliga på att hantera andra länders patent, omsätta dem till kommersiella produkter. Men Ryssland gör det ju oftast under förtecken av att det finns en militär grundhistorik i det. Ryssarna har gjort den här typen av tradecraft, om vi tittar på Cambridge 5 och andra, med att rekrytera källor som är nyttiga för dem i en bra bit över 100 år. Och att vara skickliga på att närma sig personer som de tror kan vara nyttiga för att förstå brittisk statsförvaltning, svensk försvarsindustri, olika kopplingar, och att veta hur man ska adressera enskilda personer för att få dem att jobba åt dig på den här delen. Den typen av skicklighet kräver ju en fallenhet som person av att skapa tillit, tilltro. Du ska också kunna analysera situationen och du ska kunna vara så insmickrande att du lockar någon annan till att någon annan upplever att du är en så pass mycket vän att jag kan rekrytera dig för framtida spionuppdrag åt ett annat land. Det kräver ju en skicklighet i övertalningsförmåga och i egen handfasthet. Men det är ju inhämtningsdisciplinen som vi kallar personbaserad inhämtning eller humint. Jobbar du med öppna källor, med artificiell intelligens och sånt som rör sig i öppna media? Det fanns ju ett skämt förut om att delar av ryssar blev ju upphöjda över hur skickliga de var. Hur kunde du hitta ett kartotek på de här personerna var de fanns? Och då var det att förteckningen fanns ju i vår telefonkatalog. Och där står det ju Arne Andersson, Siv Ing eller Beatrice Andersson, läkare. Och bara i den förteckningen så hade vi ju en sån noggrannhet i relation till att hitta personer som vi ville få i en telefonkatalog. Men andra länder såg det som en värdefull underlättelsekälla i relation till att kartlägga värdefulla personer. Och man hade det till uppdrag att delvis titta efter personer som fanns i den svenska statsförvaltningen eller i övrigt som var värdefulla.
Hur mycket är det spaningsjobb i det här?
Ja, min grunduppfattning är, jag är ju en vän av att man faktiskt vistas ute i det lokala samhället. Så att jag tror man ska inte underskatta de respektive delarna. Och när du säger hur mycket så säger jag, det är aldrig tillräckligt på det där området.
Vad menar du med det?
Ska man titta på ur ett polisiärt perspektiv för att få en bild ut över vem som rör sig tillsammans med vem, vilka typer av aktiviteter äger rum, vilka typer av fordon finns ute i vårt lokalsamhälle, så kräver det rätt mycket att kunna övervaka enskilda kriminella eller enskilda företeelser som platser, aktiviteter, vem har kontakt med vem. Ska du hantera då olika typer av hemlig rumsavlyssning eller hemlig telefonavlyssning, krypterade appar som också kräver en komplexitet i sig, teknisk kompetens. Du måste också kunna banda och köra de här respektive delarna. Du måste ha två förmågor. Du måste ha en kulturell förståelse av vad det är du lyssnar på, och du måste ha en språklig förmåga av att kunna översätta vad är det personerna faktiskt säger. Och om man använder slang, och när jag läst delar av de här krypterade apparna som har kommit ut, så är det så här, var i ligger brottet? För det är inte så alldeles enkelt att läsa ut att det finns en beställning av varken narkotika, mord eller övriga delar ur de här respektive delarna, som kräver en kulturell skicklighet i att kunna pinpointa de här kopplingarna. Så att röra sig ute för att spana på folk, att förstå vem som är den som ligger bakom det samtal som förs, att kunna veta vad det är man beställer, att i realtid veta när måste man som polis, därför att det finns ju en skyldighet beroende på vilket brott, att ingripa när man hör någonting som dyker upp. En underrättelsetjänst kan ju faktiskt kartlägga information rätt långt för att bilda sin uppfattning om olika företeelser som rör sig. En polisiär koppling jobbar ju alltid väldigt mycket närmare brottet, de kriminella och riktigt allvarliga brott. Och där finns det ju en gränslinje som man måste dra, att en underrättelseinhämtning i det läget kontra att avbryta när någon riskerar att bli skadad eller dödad är ju en gränslinje som kräver en skicklighet i att veta vad är det vi hör och nu måste vi gå in av olika delar. Så att det finns olika typer av utmaningar från en militär, en signalunderrättelsetjänst som FRA eller polisens olika kopplingar, därför att grunduppdraget skiljer sig något åt.
Har vi från Sveriges sida vad man kallar spion eller underrättelseinformatör i andra länder, precis som att ryssarna eller vilka det nu är har det här i Sverige?
Det där har nog att göra lite grann med hur man definierar statens intresse av att ska samla information på olika entiteter. Men vi har en lagstiftning som möjliggör att vi får jobba på det sättet. Så det finns sedan 2000 både en lag och förordning som heter försvarsunderrättelselagstiftning, försvarsunderrättelseförordningen, som möjliggör att vi får med olika typer av metoder jobba i perspektiv som ligger utanför Sverige. Försvarets radioanstalt möjliggör då att man kan jobba med signalunderrättelser för att avgöra det som rör sig i trådtrafik eller i signaltrafik. Det kan ju vara både flygplan och båtar som avger signaturer där man får jobba utanför Sveriges gräns för att skaffa sig en bild av hotbild gentemot Sveriges svenska intressen. Och samma sak med personbaserad inhämtning, så finns det en lagstiftning som möjliggör att Försvarsmakten, och hos Försvarsmakten så är det de militära underrättelsetjänsten som har bemyndigande att jobba med det. Så som svar på frågan, så att vi har ett ramverk för det, jag tror att det där äger rum. Vilka behov man har, det definieras av regeringen som i samråd med andra fastställer då vad är det för typ av underrättelse vi är intresserade av, vilka länder får man jobba i och vilka länder får man inte jobba i.
Finns det regleringar, alltså vilka länder man inte får lov att jobba i? Alltså?
Ja, det tror jag att det finns en närmare förteckning i relation till vad som är definierat av ett grundintresse. Om jag vänder på det och säger så här då, av var det är tillåtet innebär ju per definition skulle kunna tolkas som att då innebär att man inte jobbar i de här respektive länderna. Men jag har ingen inblick i hur den landlistan ser ut. Jag skulle kunna ha en kvalificerad gissning, men det är ju bara Jörgen gissar av den här delen. Utan det beror ju på hur vår regering definierar sina respektive intressen för att se på hur behöver vi skaffa in underrättelse för att göra en bedömning av Sveriges säkerhet. Och i vilka länder, från vilken typ av information och vilka länder tycker vi då att det är okej att man vistas för att göra just detta. Och det gör ju andra länder också.
Du har ju lång erfarenhet inom det här området och både inom militära och inom polisen och inom alla möjliga olika funktioner. Men hur hamnar du i det här överhuvudtaget, underrättelse? Var det en pojkdröm eller vad var det?
Nej, men det var någon som sa så här, du verkar ha ett intressant CV. Det är väl en, som min fru sa också, det är ju en kontext av att jag är dålig på att säga nej, utan gör man en grej så får man en förfrågan om att göra nästa.
Ja, men jag tänker på om vi tar det långt tillbaka i barnsben, var det spionromaner och såna här grejer som du läste, eller vad hade du för tankar då? Trodde du att du skulle hamna här?
Nej, men det trodde jag nog inte. Riktigt olika delar. Jag är ju uppväxt i en polisfamilj uppe i Skellefteå. Min farfar var polis i Sävar strax norr om Umeå. Pappa var polis i Skellefteå. Min mamma jobbade inom polisen i Skellefteå. En liten idyllisk stad. Alla polisbarn vart rätt väl omhändertagna av andra. Det var liksom en kollegial familjär sammanhållning i den delen, som först efteråt när man börjar söka olika yrkesval gör att det faller inte så långt ifrån äppelträdet av lite olika slag. Jag hade väl ingen tanke på att liksom börja inom polisen sådär, och när jag gjorde lumpen och sen blev kvar i Försvarsmakten under en period där, så tyckte jag att det kunde vara ett intressant grundval tills man hamnar på lite olika vägar via studier i Uppsala på helt andra yrkesvägar eller akademiska vägar.
Vad sa mamma och pappa att du liksom gick den vägen du gick? Var man nöjd med det? Och så att, ja, men när var det en som går ungefär i samma skrå som vi själva? Eller vad var kommentarerna?
Ja, men det tror jag nog. Du vet, kommer man från Norrland så är inte det är ju inte de stora ordens landskap där man svallar ut över stolthet. Men jag tror nog att jag riktar en stor stolthet över båda mina föräldrar som har gjort ett hedervärt jobb i polismyndigheten och i polisens regi. Det är först efteråt som man förstår vikten av att man har det här alldagliga, att jobbet ska faktiskt bara göras. Pappa jobbade ute i yttre tjänst, så att det var ju rätt många jular, så antingen så började han klockan 4 på julafton eller slutade han klockan 4 och kom hem. Så att, och som enda barnet, vi anpassade ju julfirandet i relation till hur verkligheten såg ut.
Men du blev aldrig avskräckt?
Jag tror jag skulle ha reagerat annorlunda som situationen ser ut idag. Och en djup beundran för de som jobbar i storstadsregionerna. För jag tror att de kriminella kartlägger identitet hos enskilda poliser. Och de som jobbar offensivt finns ute. Det är inte så superbilligt att bo i Stockholm, Göteborg, Malmö. Som gör att det finns ju utmaningar både att hitta, att få möjlighet till ekonomi och utväxling i de här delarna jämfört med övriga delar av landet. Jag tror problembilden som den ser ut idag av de som jobbar offensivt. Vi har ju inte minst Jales som är då underrättelseschef i Uppsala som har fått både hotbilder och sin bil sprängd. 2018 var det två poliser. Det var en polis som bodde i Västerås. Där två stycken dyker upp och skjuter en AK-47 rakt genom huset. Och familjen med barnen är på övervåningen. Annars vet man ju inte hur det där hade gått. Det var skjutningar mot polishuset i Södertälje. Det finns andra typer av hotbilder mot enskilda. Och det sköts en polis i Göteborg bara för något tag sedan. De här bilderna sammanvägt har jag funderat på så här att det är ett annat klimat i relation till respekten för personal i uniformsyrken. Stenkastningarna som var i samband med de här påskupploppen och hotbilden när man skjuter raketer mot blåljuspersonal är ett förskjutningsvärde som är helt annorlunda än när jag växte upp. Och de som jobbar ute vänjer sig gradvis vid att det här förskjuts. Men hade jag jobbat ute idag, då hade jag nog hade jag stått inför att välja yrke, så hade jag nog reflekterat över att det finns en betydande hotbild gentemot ens identitet, lättheten att kartlägga polistjänstemän. Och om du jobbar offensivt så är det inte så lätt att gömma sig undan det här, och du möter en rätt otrevlig problembild. Och där visar jag, men där polisen ska jobba för att skydda oss andra för att kunna trycka till mot kriminaliteten, så skapar du ett mottryck från dem tillbaka av hotbild som organisationen måste orka stå emot. Det är ett annat Sverige när jag växte upp.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det känns lite grann att polis är en av de här yrkena som är ett yrke men också ett kall. Kan du stämma in på det?
Jag tror så här att ett antal otroligt viktiga samhällsfundament som jag tycker är basyrken i Sverige, som inte förringar andra jobb, för jag tycker alla jobb är viktiga. Men om du tar då socialtjänstpersonal som faktiskt med en gedigen vilja att vilja göra gott i samhället och gå in i familjer under besvärliga miljöer för att hjälpa, är en typ av kall. Att vilja bringa ordning i samhället med risk för egen säkerhet, där jag tror både polis, brandtjänst och brandkårspersonal är sådana som ser det här som en... Det är inte ett hjältemod, det är mer bara det förväntas av yrkesrollen. Att när det brinner ska någon rycka ut, och jag vill gärna göra det. Eller när det blir skjutningar och stök i samhället och våldsdåd, då jobbar jag gärna inom polisen för att hjälpa till med den typen av del. Det är olika perspektiv som också skoltjänst och sjukvårdspersonal har olika typer av kall, där rollerna är så ofantligt viktiga att du har en individ bakom som står bakom sin yrkesinriktning. Och att de här fundamenten hjälps åt tillsammans. Så polis med ett yrkeskall, absolut. För jag säger, jag slarvar ofta, fast sen jag jobbar nu på Försvarshögskolan, men jag säger vi. Men jag är så präglad av min uppväxt och mina nästan 30 år inom polisen, att jag säger fortfarande vi, för att jag tycker att jag känner en stolthet över när polisen gör saker som är bra.
För det är ju också så att många av de här grupperna som du nu nämner är inte direkt högavlönade. Så det måste ju finnas något mer som gör att jag faktiskt går in och tar den här typen av jobb. Varför tror du, finns det någon gemensam bevekelsegrund varför jag ställer upp och gör såna grejer?
Jag tror ungefär som jag var inne på, the greater good. Jag får en tillfredsställelse i relation till att jobba med de här grundvärdena. Jag känner en organisatorisk tillhörighet, varumärket polis, socialtjänst, skola eller sjukvård. Jag känner mig stolt över mitt respektive yrkesval. Det finns väldigt många poliser som har duktiga bedrägeriutredare som slutar och lämnar och går till enskilda försäkringsbolag. Gör ett jättebra jobb där, ofantligt viktigt även där. Lite bättre betalt. Och det förekommer faktiskt att några kommer tillbaka och känner att jag saknar den här kollegialiteten, jag saknar varumärkeskopplingen. Jag kan bli ganska ensam i min roll på ett större försäkringsbolag. Och försäkringsbolaget har ett annat grundvärde än det som står bakom polismyndighetens samlade varumärke. Och där tror jag att det finns någon sorts kollegialt kall av att man blir glad bara av att komma innanför portarna, för man känner att jag jobbar för det goda.
Jag tänkte om vi tittar lite på de länder som är ju på olika sätt intresserade av vad vi har för oss här i Sverige. Vi var ju tidigare just inne på det här med att det finns olika länder som vill ha lite olika typer av informationsinhämtning. Vilka länder är det som främst har den typen av infiltration eller spioneri eller vad man nu ska kalla det för gentemot Sverige? Vilka är det som mest intresserade av vad vi gör?
Ja, de som säkerhetspolisen reglerar som tydligast är ju Ryssland, Kina och Iran. Som är tydliggjorda. Det finns många intressen från många länder att titta på Sverige och svenska förhållanden. Men om vi tittar på statsapparatens respektive grundintressen så börjar vi där. Men med lite olika perspektiv. Jag är inte säker på att jag tror att Ryssland kommer att invadera oss. Men delar av vår totalförsvarsuppbyggnad som har varit aktuell, uppbyggnad av det civila försvaret, alltså kommuner och länsstyrelser, deras roll. Mycket av det privata företagandets koppling och vikten av sammanlänkning med att få det här att fungera. Låt mig exemplifiera med ett exempel då. Göteborgs hamn är en ofantlig viktig inskeppningshamn för att det civila samhället ska kunna fungera för Sverige, men också för Norge. Och där är ju bara ett kommunalt eller ett bolagsintresse i form av Göteborgs hamn som blir ofantligt viktigt för att det här ska fungera och hänga ihop. Det där kartläggs av Ryssland. Delar av vår totalförsvarsuppbyggnad vad gäller försvarsmateriel när vi nu säger att vi ska anskaffa typer av nya produkter. Det finns exempel på produkter som riktas mot Sveriges militära stöd till Ukraina. Vilket får av mig uppfattas som att Sverige har tagit ställning på Ukrainas sida, vilket kommer att innebära att Ryssland med sitt narrativ ser det som att Sverige har valt att gå i krig mot Ryssland. Man uttrycker sig inte så, man har inte förklarat krig gentemot Sverige, men man blir ju noggrann i att följa Sveriges metodval och också den försvarsuppbyggnad som sker. Då blir ju också försvarsindustrin av visst grundintresse. Vi behöver inte gå in här på de produkter som nämns, men vi kan ju läsa alla i tidningarna i relation till artillerisystem eller fordon eller flygtyper som blir aktuella. Men det finns säkert mer i den här paletten som gör att det finns ett ökat skyddsvärde i relation till vår uppbyggnad i det här systemet. Ryssland har länge kartlagt svensk totalförsvarsuppbyggnad, vilka som har varit piloter eller haft nyckelfunktioner i det svenska grundsamhället. Och i och med att de här byter plats, vi omstrukturerar både polisen 2015 med Försvarsmakten i relation till nytt högkvarter. Nu ska vi gå med i NATO, vad innebär det? Så blir ju både svenska förhållanden i Bryssel vad gäller EU och NATO, men också här hemma av en betydelse. Och inte för att de tänker gå i krig med oss, utan de som jobbar här har fått en beställning med att kartlägga hur Sverige jobbar med de här grundprodukterna. Det är som vilken beställning som helst till en utstationerad person i försäljning någonstans. Ta reda på det här. Och det här vill man ta reda på.
Är det bara det, eller bedriver man också någon sorts försök att skapa oro i Sverige eller skapa motsättningar? Det finns den typen av grejer man gör också.
Ja, det är ju, vad ska vi kalla det, krigföring med andra medel. Det är ju inte enbart en underrättelseinhämtning i systemet, men om vi separerar då, för att komma dit, det som är underrättelseinhämtningen är för att kartlägga hur Sveriges uppbyggnad av samhällsstruktur ser ut för att vara beredda på ett krigsangrepp. Det är en beställning. I krigspaletten så ligger ju också då att sträva efter att påverka med sina narrativ, att påverka med desinformation. Man vill slå mot vår tilltro till våra legala institutioner. Man vill också sträva efter att nå en ökad grad av polarisering i samhället. Det finns exempel från USA där man har hjälpt till med det som har varit höger- och vänsterdemonstrationer. Och de som är på högersidan är ju rätt, om du tar bara Proud Boys och andra, det där är rätt otrevliga, kompetenta personer som inte ser speciellt positivt på demokrati och demokratiutveckling, utan de ser den starkes rätt, och ju mindre som vi styr från Washington eller delstaten, desto bättre. Jag tror till och med det var i Michigan man gav sig in och försökte gå in och gripa guvernören på plats där. Jag gissar att hon var det var en hon, och jag gissar att hon också var demokrat. Kan ha spelat in i systemet. Och det här var innan man gick in i Kapitolium. Delar av de här högerorganisationerna får ju högerorganisationer i Sverige att framstå som scoutpojkar i det här systemet. Dessutom höggradigt kompetenta på att hantera vapen och med en god palett av att ha vapen. Och på vänstersidan så finns det de marxistorganisationer, men också Antifa, delar av Black Lives Matter och andra som ser på ett annat sätt av samhällsdiskussion och defund the police, som har stora mått av demokratiska värden i varför man tittar på polisens felbeteenden. Men man drivs också av en tydlighet i relation till politisk grundpalett av att det är höger och vänster på ett tydligt sätt. Där finns det exempel på att Ryssland har understött den här typen av demonstrationer. Sett till att skapa debatt parterna emellan. Man vill uppnå polarisering. Och kan man uppnå att det blir bråk parter emellan, så kommer polisen inte att räcka till. Vilket är syfte nummer två. Man vill visa att de legala institutionerna inte räcker till. Och att det finns en ofullkomlighet i maktapparaten. Det ligger i deras grundintresse. Så när du säger så här, ja, delar av debatter som förs i relation till Sverige, då säger jag så här, koranbränningarna. Diskussionen i samband med där det uppkommer i tiden, LVU-kampanjen som har varit, där skulle jag kunna säga så här, att om vi vet att Ryssland har ett grundnarrativ i att vilja sprida så splittring i ett grundsystem, så av allting som var med Paludan och koranbränningar under påsken 2022, varför inträffar det då i tiden? Vem tjänar på den typen av yttrandefrihet? Det är ett närstående riksdagsval. För det ägde ju rum i september 22. Jag kan inte på datumet, men det är ungefär i anslutning till att Sverige lämnar in sin NATO-ansökan. Andra typer av diskussioner i relation till motstånd gentemot Turkiet, som då visar sig kunna vara en spelpolett i att säga nej till Sveriges NATO-ansökan. Så delar av det här är ju fria opinionsyttringar av parter som inte vill att vi ska gå med i NATO. Och delar av det här kan ju vara ett andra länders grundintressen av att kunna visa på en polarisering i det svenska samhället av olika delar. För jag känner nästan ingen som tycker att det är okej att bränna Koranen, och inte utanför Iraks eller Turkiets ambassad, för så gör man inte. Och då uppkommer för mig frågan så här, vem tjänar? Den LVU-kampanjen som har varit, där man går fram med ett narrativ av att svenska socialsekreterare tvångsomhändertar muslimska barn, placerar dem i svenska familjer för att avislamifiera dem, har ju mötts av Novus har gjort en förnämlig opinionsundersökning där man tittar på vad säger man i Sverige om det här. Och de som är tillfrågade i opinionsundersökningen så säger 96%. 96. Det här tror vi inte på. 2% säger, vet inte. Och 2% säger, men kanske ligger en smula sanning i det där. I ett samarbete med ett opinionsinstitut i Irak, och tro mig då, de är rätt kvalitativa i sina respektive undersökningar, som har då en tillhör en internationell organisation av opinionsinstitut, som har ställt samma fråga där. Och där säger 60% av de som blir tillfrågade, vi tror att det här är sant. Så 60% säger, vi tror att Sverige tvångsomhändertar muslimska barn. Förutfrågan blev, tror ni Sverige vill islam illa? Så säger 77% jajamän. Och nu kanske jag rör mig då i en homogen palett av delar av befolkningen här i Sverige, men av de jag frågar, så att känner ni att vi vill islam illa, så säger alla nej. Men det handlar ju om vad bilden av vad man i andra länder ser i relation till Sverige och svenska förhållanden. Av de 57 länder som ingår i OIC, den här organisationen för islamska länder, så har jag försökt bena till vilka av de här länderna skulle kunna ha ett intresse av att paketera en desinformationskampanj på det här sättet. Så jag ser ju inte riktigt att Marocko, Egypten eller andra länder skulle medvetet vilja paketera det här för att man vill ljuga om Sverige och svenska förhållanden. Och då uppkommer frågan, vem tjänar då på den typen av desinformationskampanj i det systemet? Om det då ingår i en rysk grundpalett av att jobba med desinformation, att jobba med polarisering, att jobba mot svenska legitima organisationer, socialtjänsten, polisens svårighet att sköta demonstrationer. Det blir en ökad koppling av vi och dem inför det svenska riksdagsvalet. Vem tjänar på de här respektive delarna?
Men då blir ju automatiskt följdfrågan, men hur bär de sig åt och vad gör de egentligen?
Jag tror att de är ofantligt skickliga på att under många år har jobbat med att förstå värdet av desinformation via sociala medier. Vi såg det här inför det amerikanska valet. Vi såg det inför en demonstration i en stad som heter Charlottesville 2017. Man försökte sig på det franska valet också. Och där tror jag att man... det som skulle ha varit på plats länge för att förstå kulturen där du befinner dig. Det är inte bara att byta ett arbetsmetodik från en amerikansk horisont och flytta det till Frankrike. Därför kräver också att du förstår språket och du förstår kulturen, hur tas saker emot av olika delar. Är det lättare i USA kontra Frankrike? Vet inte, men det är annorlunda. Så att jobba långsiktigt med desinformation på olika sätt. Att sprida den i mediekällor, att återge närheten till riktigt nära sann information. Men du återsprider bara sånt som är negativa nyheter. Kolla här, polisen misslyckades med ett ingripande. Men den återges i ryska störsändare oftare än om du ska paketera desinformation i systemet. Så den tunna linjen mellan god, sann, äkta journalistik och hur du väljer att återge sånt som skapar polarisering eller bristande tilltro till våra instrument. Så det i den senare delen, de väljer att jobba långsiktigt med de här delarna. De har gjort det länge, det här är inget nytt, men man har vässat verktygen i den här delen. Och jag har hört siffran i relation till att ha soldater kontra att ha en som jobbar med desinformation, så är värdet 4-1. Så man har noterat att det finns ett betydande värde att jobba mot västvärlden och västvärldens legitima institutioner på det sättet. Och en person från Estland beskrev det så här för mig. Om du jobbar nära Estlands gräns och står i Ryssland och så tittar du in och ser att det gradvis blir bättre och bättre levnadsstandard i Estland, så förstår du ju värdet av att en demokratiutveckling som har varit i Estland sedan det att de lämnade Sovjetunionen och den ekonomiska upprustning som har blivit på plats där för många delar av genomsnittsbefolkningen är ju ingenting som Ryssland vill belysa som en nyhet hemma, för det innebär ju att ett annat statsskick än det ryska skulle vara bättre. En annan syn att lösa ekonomi, turism och välgärning skulle vara bättre än det ryska. Och då måste man ju slå mot västerlandets NATO, EU och andra typer av kopplingar som dysfunktionella för att visa värdet av sin egen statsapparat som den fullkomliga och rätten att kunna få styra i Ryssland.
Men kan man gå så långt och säga att till exempel att den här, om man tänker just på koranbränningar, det var ju inte bara Paludan utan det var ju en annan person senare också, att man direkt har gått in och sponsrat den typen av aktiviteter, eller är det att säga att det är för klumpigt?
Jag vet inte med mig att jag sett belägg för att så skulle vara fallet. Paludan vet man säkert mer om, för han har ju förekommit både i Sverige och Danmark under en period. Momika ger ju inte riktigt bilden av för mig av att vara en person. Och vad skönt, nu har jag fått komma till Sverige. Därför jag såg inte säkerhetsmässigt att jag ville vara kvar i mitt hemland. Men att ägna sig åt koranbränningar i Sverige ger ju inte bilden av att du lägger all tid på att lära dig ett nytt språk, söka jobb och vara säker på att du ska vara anställningsbar i det svenska samhället. För jag är inte säker på att jag skulle lita på en person att kunna anställa honom själv. För man vet ju inte varken vem han är eller hur han uppträder i olika delar. Och därför har jag svårt att se liksom att det här är en person som självständigt nyttjar plattformen av att ha fått komma till Sverige och känna att här vill jag bygga upp min framtid. Utan det är ju något annat som ligger bakom den här personens uppträdande i sak. Alternativt så finns det andra typer av kognitiva besvär hos honom som är högst personliga.
Har man sett några relationer till den organiserade brottsligheten till exempel i Sverige och att man blir sponsrad från Ryssland? För det är också ett sätt att skapa oreda i samhället naturligtvis.
Vi tittade på en gränsdragning kring det var inte rysk brottslighet, men det hette Russian Based Organized Crime, den rysktalande organiserad brottslighet, i huvudsak rysk. Och den ryska organiserade brottsligheten har ett högre toppnod än de andra. Men det kan vara tjetjener, det kan vara kazaker, uzbeker, georgier, tidigare ukrainare, folk från Azerbaijan och Armenien. Som i olika kopplingar kan ryska och därmed finns med i samma härad av det här. Det finns rätt betydande rapporter ur en EU-kontext, allt från Sankt Petersburg via Riga. Det går trådar in i Finland, det går hubbar in i Stockholm, Berlin. Det finns pengaflöden till London, Riga, Schweiz, Grekland. Det finns rätt betydande kopplingar i Bulgarien, det finns det rätt mycket vad avser Cyperns ekonomi, 25% av Cyperns ekonomi är ju någonstans rysk kontrollerad i systemet. Mm. Det finns exempel på ägande av banker, mycket från Baltikum. Och en del också med kopplingar ner till Cypern av olika delar. De är skickliga på att hålla sig under gränsytan av att veta, så här är min bedömning. Vi har ingen lust av att lösa våra respektive konflikter med väpnat våld. Vi är insorterade i relation till våra arbetsstrukturer. Helsingis och Bandidos har ju också lärt sig att börja skjuta pansarskott på varandra, och drar man till sig polisens ögon, så att det är dåligt för affärerna. Så håller vi någon sorts borgfred av att se till att det här är lugn och ordning, då får vi vara i fred. Och där tror jag att vi gravt har underskattat den ryska organiserade brottsligheten, eller Russian-based organized crime, rysktalande, som lika mycket ett säkerhetsproblem som ett kriminellt problem. Och med det menar jag, den ryska statsapparaten använder oligarker, den ryska statsapparaten använder kriminella strukturer för sina gärningar. Vi skrev en EU-rapport om det 2017. Jag törs säga så här, det har inte blivit bättre.
För den anknytningen hör man ju rätt ofta i samband just med byggindustrin, och särskilt uppe i de trakterna där du kommer ifrån. För man har läst, jag har i alla fall läst det på lite olika håll, att det finns en hel del manchetjener, kazaker och så vidare. Nästan har egna communities i det här. Vad kan du säga om det?
Ja, men om jag ska vara försiktig och säga så, du har rätt. När grundpengen som man hittar, så här, det finns en duktig firma som heter Ansvarssäkerhet. De har ju Jessica Löfström som är vd där, men också i styrelsen har de ju Claes Friberg, tidigare Säpo-chefen, och Inga-Britt Alenius som var generaldirektör för Riksrevisionen, som nog betyder att de är rätt noggranna med att se till att det man utger sig för stämmer rätt långt. Det de jobbar med är ju den firman, det bolaget. Det är ju kontroller på våra arbetsplatser i relation till hur ser avtalen ut, vilken typ av rätt har du att vara på arbetsplatsen, finns du på plats här? Så de har ju anställt personer som har bakgrund inom polisen, som är vana att läsa eller pass, att bedöma om personen verkligen har uppehållstillstånd i landet eller inte. Siffran de kommer fram till, och andra också. Göteborg har en lägre siffra, men man brukar säga så att det är ungefär 40 kronor i timmen för de som jobbar. På de här arbetsplatserna i Göteborg sa man 35 till mig. Och om snittlönen borde vara 240 kronor i timmen, så innebär det att den organiserade brottsligheten tar mellanskillnaden på 200 kronor och göder sig själva. Kvar på arbetsplatserna går då folk som inte kan, är tillräckligt bra på svenska, inte har rätt att vistas i landet, kanske inte heller är yrkeskunniga på det de ska pyssla med. Så om du ska ha rörmokare, elektriker, byggarbetare, du ska kunna sätta upp hissar och förstå säkerhetsföreskrifter och göra övrigt, så kräver det att du är yrkesutbildad och att du också har en språklig kompetens att kunna röra dig på en arbetsplats. Och det är ju inte det att de som är här gör det här fel, men de inte låter sig utnyttjas. De blir utnyttjade av den organiserade brottsligheten, därför att vi har dålig kontroll på våra arbetsplatser i relation till vilka som vistas på plats där.
Men blir vi inte också väldigt sugna på från så att säga, från de byggföretagen, att ja, men här kan vi tjäna bra mycket pengar emellan, för jag menar 40 kronor eller 240 spänn i timmen, även om det finns en kriminella som tar lite grann emellan, så någonstans så måste det ju finnas att man, ja, men här finns ju ekonomisk lönsamhet, vi är pressade, vi ska göra det här billigare. Hur mycket har det betydelse?
Jag är kanske fel person att svara där. Naturligtvis så är ju skyndsamheten när du väl ramlar över någonting, plus att grejerna ska fram i rätt tid, en stressande faktor. Av det jag tror, så tror jag att de bolag som jag har noterat, och det finns säkert fler, men de som jag har noterat som vågar föra en diskussion om sina egna kontrollstrukturer, så det är tre bolag som sticker ut. Det är Peab, det är Skanska och det är Veidekke, som vågar prata om att branschen har ett problem. Vi kommer inte åt allting. Vi försöker vara aktsamma med hur många underentreprenörsled vi står för. Därför att vi ser det här som en branschutmaning. De har också betydande varumärken att försvara. De är så pass stora att de har också råd att anställa personal hos sig som gör de interna kontrollerna av just det här slaget för att undvika att göra affärer med organiserad brottslighet eller rysk organiserad brottslighet i den här kontexten. De som är mindre ser mer att du får kontakt med någon som då hyr in folk åt dig. Men det är inte som i Skellefteå, det finns en berömd firma där som heter Holmlunds måleri. Och de som är anställda där, du vet ju vilka de är därför att de har gått där relativt länge på platser. Men om du har mäklare för olika byggtjänster och så säger du att du kommer att få 100 personer som dyker upp på ditt bygge med start om en månad. Men du vet inte vilka de är eller vilket bolag de tillhör. Så tappar du någonstans kontrollen i underentreprenörsled av olika slag. Och jag tror så här, när du väl har gjutit grundplattan på plats och det här är på rull och du har en tidsplan att följa, då minskar intresset av att vara etisk i alla typer av kontroller, för du har en tidsplan att följa. Och då är det inte det att du gör affärer i form av ekonomi, utan snarare att skulle jag nu dra i handbromsen med risk att det här blir stående ett halvår innan jag får någon annan som kommer in och löser det här istället, så kommer jag att bli försenad med mitt bygge. Det kommer att kosta mig pengar för att jag försöker vara etisk och noggrann i kontrollen. Och jag anar att det här inte riktigt står rätt till. Men tidsplanen är viktigare att följa för att jag ska ta mig i kragen och gå in och säga stopp och utöva en kontroll på plats. Så att när väl grundfundamentet är gjutet, då minskar möjligheterna att du vågar vara den kontrollant du borde ha varit innan.
Om vi tar oss tillbaka, du nämnde ju två andra länder här. Kina, vad vill de?
Jag tror så här. Kina vill, utifrån perspektivet Kina 2049.
Kina 2049?
Ja.
Varför säger du det?
Därför att det är 100 år efter det kommunistiska partiet gjorde ett maktövertagande. Av Kina. Att då kunna belysa att Kina är den största ekonomiska makten, att Kina är den största militära makten, att man har gått om USA både militärt och ekonomiskt, att man är den centrumnav kring vilket hela världen svävar. Handlar inte så mycket om ren och skär kinesisk kommunism som man kan tro har varit bilden tidigare, utan handlar om ren och skär marknadsekonomi och styrka för landet Kina. Den är viktig. Kina tittar inte på Sverige ur ett försvarsperspektiv av att vilja angripa oss. De bekymrar sig inte över vår totalförsvarsuppbyggnad eller vår försvarsindustri. Att den skulle utgöra, vi är ju så ofantligt mycket mindre än Kina rent militärt. Jag tror inte de är bekymrade över EU eller NATO i den kontexten heller. Utan det de tittar på är nog framförallt storleksförhållanden i relation till USA. I den här delen. Det de däremot tittar på är ju företagsinnovationer, patent. Att kunna investera i infrastruktur för att skapa både informationsflöden för sin horisont. Men också att om du äger infrastruktur i längre på längre patent. Då säger vi köper gärna Skellefteå hamn. Vi kan tänka oss att ta över driften av den i 50 år. Vi kommer att stå för uppbyggnad och upprustning av hamnen. Och så hittar man ett avtalsformulär som är gynnsamt för båda parter. Så gör Kina lite grann där för att komma över kritisk infrastruktur på olika delar av Europa. Just för sin egen transport av gods på plats. Ursäkta. Det de har gjort, om du tar allt från Suezkanalen, Alexandria, Medelhavet, Genua. Man har köpt den grekiska hamnen i Piraeus. Man har spanska hamnar inne i Medelhavet, men också i Biscayabukten på plats. Även upp till om det är Rotterdam eller Amsterdam på plats där. Så från Alexandria upp, men också Sri Lanka, så skulle jag säga att det är ett 20-tal hamnar som man har valt att investera i. Man hjälper gärna kommuner som har haft lite problem med sin ekonomi. Så att om en kommun inser, ta Genua. Vi har utmaningar med att satsa pengar på att bygga ut vår hamn, därför vi kan inte räkna hem det här. Och vi kan heller inte hitta skattepengar för att göra det. Så hjälper Kina till genom att ta över driften av hamnen. Men du gör det på så lång sikt så att du kan styra transportrutter så att det gynnar Kinas export. Och när fartyg ligger ute på redden och går in, så styr man in de kinesiska fartygen före andra fartyg, så du kan kontrollera dina lastningsrutter så att de passar dig. En del har sagt att det kan finnas organiserad brottslighet eller narkotikaflöden eller annat i det där. Möjligt, men jag ser att Kina har en samordnad, koordinerad struktur av att köpa upp hamnar och flygplatsanläggningar som handlar om att gynna deras respektive export. När de kartlägger och kör i Stockholms tunnelbana, MTR, det är ju ett Hongkong-baserat företag, så får du tillgång till rätt mycket personuppgifter i relation till de som rör sig i tunnelbanetrafiken. När du vill komma över andra typer av kritisk infrastruktur genom att lägga riktigt låga anbud, så börjar du fundera, men varför vill man lägga ett anbud som är så mycket billigare än annat för att komma över långsiktig infrastruktur ur ett svenskt perspektiv? Så är det någonstans för att få ett fotfäste där staten går in koordinerat och vill äga informationsmängder och vill komma över infrastruktur i andra länder för att kunna påverka. Och det är en global expansion som man gör i relation till gruvnäring, tekniska innovationer eller övrigt på plats. Ur ett forskningsperspektiv så har man i USA har fem underrättelsemyndigheter slutit sig samman i en för att skydda amerikansk forskning. Det heter Safeguarding Science. Där man gått in på amerikanska universitet för att göra en bakgrundskontroll på de kineser som är på plats. Vilka tillhör People Liberation Army eller säkerhetsdepartementet MSS i den här delen? Och vilka vill vi säkerställa att vi inte har inne som är felaktiga? Och då nämns en siffra, men jag tror att det är rätt många som har valt att lämna därför att man ansåg att amerikanska underrättelsemyndigheter kommer att börja kontrollera oss och vilka vi är på plats. Och då går det till ungefär så här, enligt min uppfattning. Och där har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet båda i våras gjort två förnämliga artikelserier där man beskriver kinesisk forskning ur ett svenskt perspektiv. Men det tycker vi ska tänka ur ett skyddsvärde ungefär så här då. Uppsala är en ort som har en betydande läkemedelsindustri och läkemedelsforskning. Om någon kommer hit med en påse pengar där det finns ett vaccin, ett läkemedel eller någonting som utgör ett intresse för Kina att komma över, så är det nog inte enbart för att man vill delta i gemensamma forskningsperspektiv, utan det finns en risk för att man också vill komma över vårt know-how kring olika typer av vacciner eller läkemedel. Det där har tagit rätt lång tid att bygga upp en kunskap om. Därför att det ena medicinen du utvecklar ligger till grund för nästa som du kan göra, för forskningen tar du med dig. Och en forskare som forskar i 30 år på olika typer av läkemedel och möjligheter har ju så mycket know-how om vad som funkade eller inte. Så den typen av kunskap vill man gena i hörnet och komma över. Uppsala kommun uttrycker det så här till mig. Varje investerad miljon i Uppsala ger 16 tillbaka. Så investerar du 1 miljon i forskning på plats, så får du ju värde av företag, arbetstillfällen, lönsamhet i företagen 16 gånger tillbaks på investeringen. Om någon annan kommer hit och stjäl våra patent som är värda 1 miljard, så tappar vi ju 16 miljarder i Uppsala eller i arbetstillfällen för svenska förhållanden. Det är där jag ser riskförhållandet i att det de vill komma över är ju våra tekniska innovationer på plats. En inte helt purfärsk men ändå i närtid, en rapport från jag tror det var 2020 från FBI, tittade på immaterialrättsliga rättigheter, alltså illegal counterfeit and illegal property ur ett amerikanskt perspektiv. Och där beskrev FBI att den kinesiska närvaron utgjorde för året 2019 ett värde på mellan 250 miljarder och 600 miljarder. Den största monetära överföringen i modern tid, skrev FBI-chefen. Det där har att göra, lite osäkerheten i beloppen har att göra med det är svårt att värdera vad ett patent idag är värt i försäljningsvärde i framtiden. Men det är värt minst 250 miljarder dollar. Det är det kineserna har stulit av USA i form av att paketera falska produkter på marknaden. Det kan vara Nike-produkter eller annat som säljs som om de vore äkta. Men det är för att stjäla patentägarens respektive rättigheter och så säljer du falska varor. De ser lika bra ut och ser lika snygga ut som om de vore äkta, men de är inte äkta. Men det är allvarligt är ju att stjäla amerikansk forskning eller amerikanska patent för att paketera dem i en kinesisk kontext och vinna försprång på den industriella marknaden och komma före amerikanerna.
Men vi har ju ett exempel i Sverige. Men Volvo är ju ägt av Volvo personvagnar, eller Volvo Cars som det heter, är ju ägt av kineser, exempelvis. Det är ju ganska betydande industri i Sverige, kan man väl säga.
Ja.
Hur, jag kör själv med Volvo, så var det någon som sa till mig så här att ja, du levererar du liksom all möjliga data till kineserna, och den andra säger att jag vet inte köra Volvo, det är ju fan en kinesisk bil mer eller mindre. Alltså hur ser du på, med tanke på det du sa här, att kineser i Kina, kinesiska bolag går in och köper ganska betydande svenska företag?
Men man måste ju uttrycka sig med någon sorts politisk korrekthet i det här systemet också. Jag tror att det finns jag tror att man i Kina är skickliga på att veta och värdera värdet av ett inköp i relation till vad det ger tillbaks i ett monetärt värde. Jag tror att de är skickliga affärsmän. Och där vi kan ha globala utmaningar med att vi får inte viss verksamhet att gå runt, så ser de det på ett annat sätt. De köper inte för att komma över patent enbart, utan de ser nog en affärsmässighet kring sina investeringar. De är inte pigga på att ge bort pengar för att komma över olika typer av kopplingar. Där staten kan gå in och sponsra, så är det för att du har en annan långsiktighet i att förstå att ett investering i en hamn, i en flygplats, gynnar en statlig logistikuppbyggnad på sikt som inte nödvändigtvis att ett enskilt privat bolag ser att det går att få fason på en hamn som har varit på dekis länge i relation till grundintressen. Men staten kan ha andra typer av kopplingar i den här delen. Jag tror att vi ska vara aktsamma i relation till de uppköp som görs i relation till betydande informationsmängder. Det du pekar på innebär ju en utmaning i relation till alla typer av fordon som rör sig, därför att allting som du vistas i form av en bil idag strålar ju information i hur det än gör. Bilar idag som ska servas efter 3000 mil skickar ju en larmkod till, om det så är Audi, BMW eller Volvo, du blir uppringd eller får ett mejl att du får en servicetid om 2 veckor, därför att din bil närmar sig 3000 mil service. Ja, men jag har ju inte ringt. Nej, men bilen strålar information av olika slag, och det är klart att den innehåller så mycket mer av olika delar som vi inte vet var den tar vägen. Där det gör det särskilt intressant är där du har då betydande skyddsvärden som rör sig i våra fordonsflotter, som innebär hur ser man på det? Och med det menar jag, om du har då hela världens säkerhetstjänster som kör skyddspersoner, allt från presidenter till kungahus eller politiker, har ju då vissa utmaningar i relation till hur mycket strålar våra respektive fordon. Och vad väljer vi med anledning av det att ha för typ av fordon? Om du är i Tyskland så kan du säkert ha olika typer av överenskommelser med några av dem, låt oss kalla dem Mercedes, BMW eller Audi, kring diskussionen. Vi vill inte att de här strålar den här typen av information av följande skäl. Men i ett litet land måste vi vara smartare än så. Det där tror jag att det är inte Jörgen som knäcker den delen. Det tror jag att Säkerhetspolisen och andra redan har koll på av olika delar. Men för oss som privatpersoner så vet vi inte vad bilarna strålar.
Nej, det känns ju ganska rimligt. Ja, men vi har pratat om Ryssland. Det känns ju ganska rimligt att de har ett visst intresse av Sverige. Och det känns ju ganska rimligt att även kineserna med tanke på det du säger. Men sen finns det ett tredje land som det är ju ganska underligt. Vad har Iran med det här att göra? Det är väl ungefär som du sa, Marocko eller något annat land. Varför är Iran så himla intresserad av Sverige?
Nu gissar jag. Jag gissar att det ser ut så här. Sverige har en diaspora på 120 000 personer som har iransk bakgrund eller koppling på olika sätt. Det är ju inte alla som har flytt sedan 79 av de här 120 000. Men jag tror globalt att det är ungefär 10 miljoner iranier som finns ute i världen. Varav 120 000 i Sverige. De som finns i Sverige, i vårt liberala land, har de med sin studiemotivation och studiebakgrund som man har från Iran genomgående fått rätt bra skolbetyg, och i vårt land så är skolbetygen en meritgrund för att få anställning som gör att väldigt många av dem får bra jobb. Från den positionen, men också i att förstå det svenska statsskicket, att kunna våga demonstrera, därför att polisen registrerar inte vem som demonstrerar i det här landet. Man registrerar om du utgör ett säkerhetshot mot svenska eller mot andra intressen, vilket är en helt annan sak. Men du har en rätt stor frihet att kunna få demonstrera i Sverige utan att bli registrerad i den här delen. Så tror jag också att de som rör sig här ser Sverige som ett, vi brukar kalla det swing nation, men ett land som kan påverka andra. Att om du vågar demonstrera här så vågar du också demonstrera i andra kontexter. I andra EU-länder och i andra länder. Där tror jag att det finns en liten koppling i den här delen av att få med sig andra i den här i den här grunddiasporan av de som är ute i andra länder. Om du kommer ihåg, jag tror det var i september i fjol, så var det en ung kvinna i Teheran som tog av sig sin, om termen är korrekt, huvudduk. Jag vill inte längre skyla mitt hår, därför jag tycker att det här det strider mot min grunduppfattning. Så hon slogs ju ihjäl. Rätt många ungdomar i Teheran, men också i Iran i övrigt, gick ut och protesterade mot att säkerhetstjänsten hade slagit ihjäl henne. Som fick globala demonstrationer att äga rum. När demonstrationer i Sverige äger rum, eller mot de grupperingar som har olika typer av iranskt intresse och bakgrund, så händer det att man håller koll på vilka som är på plats, hur man uttrycker sig i relation till staten. Och det vi tycker är en demonstration till stöd för mänskliga rättigheter ser man i staten Iran som ett hot mot statens frihet. Du har inte med det att göra, därför det handlar om vårt statsskick av olika slag. Vi ser ju här att det finns en tjänsteman på UD som har suttit fängslad länge. Och när nu en dömdes då för folkmord i Svea hovrätt bara här var 2 veckor sedan, så dyker upp en diskussion i relation till fångutlämning. Och för mig så här, men Sverige jobbar väl inte med fångutlämningar, utan den som är dömd är ju dömd enligt Svea hovrätt efter godtagbara principer, vilket betyder för mig att det finns en skälighet kring den domen. Och i det andra fallet är det en person som har gjort något enligt iransk lag. Om det är konstruerat i syfte att uppnå något annat, då är det en fråga för UD och regeringen. Men i övrigt så är det, rättsskipning sker i olika länder utifrån den lagstiftning som finns på plats där av olika delar. Och det här är det vi tangerade förut, kulturell förståelse i relation till andra länders statsskick och deras upplevelse av demokrati och rättsskipning på plats. Vi kan ju tycka att det är löjeväckande med rysk lagstiftning kring Navalny och domar runt honom och försök till lönnmord på plats där. Men vi måste förstå statsapparaten i den andra kontexten, i hur de ser på den Iran då i det här fallet. Iran ser på den iranska diasporan som finns på plats här. Och det betyder ju rimligen att den har en stark röst. Och att när man framför synpunkter i samband med demonstrationer eller övrigt så är det andra som lyssnar på det som framförs. För annars skulle ju inte Iran ägna sig åt flyktingspionage på plats här för att följa just den diasporan.
Så det är det man är ute efter, alltså helt enkelt den diasporan?
Ja.
Och egentligen handlar inte så mycket om varken företagshemligheter eller att köpa bolag eller försvarsanläggningar eller någonting sånt som ryssar och kineser ägnar sig åt.
Nej, målar jag med den breda penseln så är det så här. Nej, det är flyktingspionage relation till den diaspora som rör sig på plats. Med en brasklapp då. Alla underrättelse- och säkerhetstjänster som kommer över möjligheter att kunna stjäla patent eller komma åt annan typ av information är ju skickliga på att lägga pusselbitar och samla den informationen. Därför en spion som du har på plats här kan ju alltid bytas mot andra respektive grundintressen som du har nytta av på något annat sätt. Vad menar jag med det då? Ja, men om du tar bröderna Kia, där den äldre brodern sades ha spionerat åt GRU. Han skickar sin lillebror att gå upp på Görvelsgatan, knacka på hos ryska ambassaden och säga: hej, brorsan har lite grejer att sälja till er på plats här. Låter ju lite för enkelt och banalt för att bara ägt rum på det sättet. Läser man delar av förundersökningsprotokollet mot Peyman Kias så nämns det ju att det finns en farbror i det iranska revolutionsgardet. Och då uppkommer frågan, om du inte har varit lojal mot Säpo och Must i din grundanställning, var hade du då din lojalitet? Eller när brast lojaliteten mot det svenska myndighetsvärlden som du faktiskt jobbade inom? Och där uppkommer frågan, så här, har Iran intressen av att spionera hos Säpo och Must mot Migrationsverket eller mot övriga? Ja, för det fall att du kommer över information om andra iranier. Men informationen du har eller personen du har inbäddad kan ju också vara ett intresse av att Irans samarbetspartner kan skapa närmare relationer. Så här, kära GRU, vi lämnar över den här personen eller information till er. Därför att den har vi nytta av i andra kontexter. Står Iran och Ryssland varann nära? Ja, men det har vi bedömt innan att de gör. Men om vi ser också utvecklingen av BRICS-länderna, alltså Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har ju fått ett tillskott på några länder nu idag. Så Förenade Arabemiraten, Egypten, Etiopien, men också Iran ingår då i det närmare samarbetet, där man då väljer att vi hittar en kontext med de här stora länderna och vi deltar gärna tillsammans med dem. Och då uppkommer frågan varför då Indien och Brasilien gärna vill jobba med Iran, men att Ryssland, som skulle kunna ha någon sorts primus motor i det här samarbetet, ändå noterar att de har sedan tidigare haft kontakter med Iran och jobbar gärna nära tillsammans med dem. Och varför skulle man då inte göra det på underrättelseintresset ur en svensk kontext? För jag ser inte att det enbart handlar om att Iran vill komma över känsliga personuppgifter kring iranska medborgare, utan de går ju att använda andra typer av paletter och nationella samarbeten länder emellan.
Nu har vi berört en väldig massa olika frågeställningar. Vi har varit inne framförallt på de här tre länderna, men en hel del andra grejer. Det finns ju massor att prata om till. Vi har inte varit inne på terrorism, vi har inte pratat så himla mycket om den organiserade brottsligheten heller. Men det börjar så småningom bli dags att avrunda, och då är det ju rätt mycket läge med bakgrund av det vi har sagt och kanske en del andra saker. Hur om du tittar i kristallkulan, hur ser du på det närmaste året? Vad behöver vi se upp med? Vad kan möjligtvis hända och vad kommer förhoppningsvis inte att hända?
Ja, du tar ju ett år 2023 som lite lätt överraskande med ett antal. Det har ju varit lite spionrättegångar mot ett par som greps i Saltsjöbo. Kvinnan frigavs och mannen friades ju i rättegången i Stockholms tingsrätt här i slutet på oktober. Domen mot bröderna Kia, det har varit händelserna 27 oktober gentemot Hamas och förskjutningsvärlden. Så jag tror inte världen kommer att sluta överraska oss i vårt närområde. Två saker ser jag som lite grann orosmoln av olika delar. Och det ena allvarligt och det andra mer en påverkan av positiva omständigheter. Men jag tror att det som har varit tyskarnas, österrikarnas och danskarnas val att följa olika typer av islamska företeelser på plats mot en uppenbarligen konkret hotbild av våldsattentat, islamistiska våldsattentat i de länderna, får man nog tas som en allvarsfråga. Det där innebär ju inte att Sverige har blivit avfört från en topp 10-plats av de länder man vill rikta in sig mot, utan LVU-kampanjen, koranbränningarna, det attentatet vi såg skedde i Bryssel, heder åt dem tre som sköts, varav två inte längre med oss. Som en koppling till att Sverige ligger nog högre upp i den där skalan än vad vi kan tro. Och det smyger sig in en liten sån här vardagslunk i den här delen som jag tror vi ska vara aktsamma på. 6 december så var jag nere i Göteborg, och då åkte ju företrädare för Centrum mot våldsbejakande extremism och Säpo rätt snabbt upp till Stockholm och var med i kvällssändningar, därför att det fanns ett värde med att snabbt kommunicera att det finns en problembild i relation till svenska förhållanden. Vilket man, och justitieministern var ute dagen efteråt och kommenterade det tillsammans med Säpo. Det finns nog ett värde att hålla tag lite grann i den grundkontexten, att har man höjt terrorhotet som man gjorde i slutet på augusti, har det skett ett terrorattentat, om man betonar det här ytterligare, och våra västerländska grannar är rätt allvarliga kring vad de noterar konkreta händelser, så tror jag att den där ska inte avföras för 2024, utan tvärtom faktiskt hålla liv i att vi alla är vaksamma, att vi rapporterar sånt som vi ser är upplevda felbeteenden. För den där är på riktigt. Pucken två, som jag tror, när jag ser val av ny rikspolischef, val av ny biträdande rikspolischef, för jag tror att Petra Lund med sin koppling till att förstå rättsväsendet och åklageriet kommer att utgöra en kravbild på att polisen utreder mer. För hon kan utredningsprocessen som tidigare domare och riksåklagare. Jag tror att det är en gedigen statstjänsteman som vill ha ordning och reda och struktur. Och det finns alltid en fördel med att rycka plåstret och byta i styrhytten på något sätt. Och Stefan Hector har en gedigen bakgrund från nationella insatsstyrkan och operativ uteffekt av systemet. Och där tror jag att du får två som faktiskt vill ha lite ordning och reda i polisens utleverans av olika delar. Och kravet som har rest sedan många år, nu också från justitieminister Gunnar Strömmer och andra, även tidigare riksdagspartier. För man ska komma ihåg att jag tycker att Socialdemokraterna innan har varit noggranna med sitt 34-punktersprogram. Mikael Damberg var en förnämlig inrikesminister. Men det är inte lätt att svänga en atlantångare. Men jag tror att nu är det rätt tid i relation till ett mod av att våga jobba ute. En status i att kunna jobba mot den organiserade brottsligheten. Att jobba närmare dem i att störa processen och faktiskt ha poliser ute på plats. Varför är jag orolig? Jo, men all typ av mottryck där du börjar skruva åt möjligheten att kunna fortsätta att tjäna pengar eller att kunna vara fri i dina respektive områden utgör ju, varför kommer ni hit? Därför att om polisen är närvarande bara för att skapa ett lugn i ett lokalsamhälle så upplever ju andra det som en trakasseri av vår frihet att kunna äga vårt område. Och då kommer det uppstå olika typer av andra hotbilder gentemot myndighetspersonal, socialtjänst, skolpersonal eller poliser framför allt. Men det är ju bara ett tecken på att man gör rätt saker. Så heder åt dem inom polisen och polisledningen nu av att trycka på, att våga jaga, och allt tryck skapar alltid ett mottryck. Så man ska vara beredd på att det kommer att hända saker i det här respektive systemet. Och där tror jag att både tror och hoppas på en ökad leverans i systemet. Men man ska ju också vara aktsam på att den organiserade brottsligheten, om man ser att man tappar pengar, förlåt, möjligheter till intäkter, så kommer man ju att vilja slå till på andra typer av sätt istället. Och blir man jagade med hänsyn till möjliga fängelsestraff eller olika typer av kopplingar i övrigt, så skapar det där, man kommer ju inte bara stillasittande sitta och titta på när polisen höjer garden lite grann och trycker på något i det systemet. Utan där tror jag att det kommer att komma någon form av mottryck dessutom. De två faktorerna, det ena ur en negativ kontext som är svår att belysa. Den andra föranledd av att man gör bra åtgärder men det skapar ett mottryck. De där skulle jag hålla koll på under 2024.
Mm. Intressant. Du sa ju det här med att vi har ökat terrorhotnivån till en 4. Lite också som avrundning. Kommer vi få se en 5 då med tanke på det du sa?
Nej, det tror jag inte. Och samtidigt så är Nationellt centrum mot terrorhotbedömning och säkerhetspolischefen är ju de som fattar beslut i att göra den bedömningen och den uppgraderingen. Jag tror att om man tittar tillbaks så fanns det säkert tecken i rapportering redan under tidig maj där man grep 2 stycken i Tyskland. Och andra typer av grundkopplingar att det här låg någonstans i förväntansvärdet av att Sveriges långgradiga nivå från 3,1 till 3,99, den var redan där. Och för att vi ska röra oss nu då ursäkta om jag då raljerar med termer, men om vi ligger på 4,1 idag så krävs ju rätt mycket för att gå upp till 5. Vad har hänt i vår närhet som skulle kunna motivera den typen av aktiviteter? Så ska man ju inte glömma bort att det finns ju 3 länder och 3 städer i vår närhet som faktiskt sedan 2004, 2005 och 2015. Och det är ju Madrid med 192 döda. Händelserna i London 2005 med 55 döda. Och händelserna i Paris. Både med angreppet mot Charlie Hebdo på januari tror jag det var. Men också på Bataclan. Totalt där med händelsen på Bataclan och runt omkring Paris november 2015 så var det ju 130 döda. Och om man tar den typen av händelser som faktiskt har inträffat under en 20-årsperiod bakåt i systemet så ser man ju att blir ett riktat attentat av den kalibern eller den typen av medvetenhet. Att man ser någonting där, då finns det ju anledning att alltså, vad innebär nivå 5 för Sverige? Men vi har haft Temur Abdul-Wahab 2010 som sprängde sig själv av misstag på Bryggargatan. Vi har haft Roman Akilov. Vi har haft de här händelserna som ägde rum i Bryssel. Vi har haft attentatsförsök gentemot Lars Vilks av olika delar. Och de där är svåra att inplacera på någon sorts värdeskala i systemet. Men det där får vi väl anse vara någonstans inarbetat i vår grundnivå av nivå 4 där vi befinner oss. Enstaka attentat kan komma att äga rum och tyvärr befinner vi oss i ett förväntansvärde i nivå 4 av att så är fallet. Men med nivå 5 så menar jag att det måste nå till något betydligt mycket större för att vi ska röra oss upp mot det häradet. Utan jag ser inte att det där kommer att komma i vår absoluta närhet. Men när det är en eller två som ger sig på en enskild kyrka eller ett attentat mot Kölner dom som synes ha varit på tapeten Jyllandsposten sen tidigare så får nog där vara riktigt allvarliga enstaka händelser, men inte en del i en systematik som leder till nivå 5. Men nu jobbar ju inte jag på NCT.
Nej, för det är så. Om vi själva då, vad ska vi själva se upp med när vi rör oss på gator och torg under det här kommande året? Är det någonting vi ska tänka på?
Jag vill anmana alla till att lita på sitt eget sunda, riktigt goda omdöme. Och jag vet att det här låter barnsligt, men för att dra en sån lyckostory kring grejer som gör mig glad. Kommer du ihåg att det var ett antal bränder och bombattentat när Stockholm sökte OS? Och det fanns en hotbild generellt mot de idrottsanläggningar som skulle ingå i Stockholms OS-ansökan.
Alltså var sommar-OS man sökte då?
Är en person som eller jag ska börja en annan ända där då. Symbolen för Stockholms OS-ansökan var en staty som står uppe på Millesgården ute på Lidingö. En person åker med båt nedanför och tittar upp och tänker den här tanken så här. Om jag var den här OS-bombaren, då skulle jag klippa den där statyn precis veckan innan omröstningen ska äga rum. Ringer in till Stockholmspolisen och säger, får jag prata med dem som jobbar med planeringen för den här OS-bombaren? Växeln kopplar honom rätt, eller honom kopplar personen rätt. Blir mottagen av någon i den här delen, så säger, det där var ju riktigt smart, hör du. Stockholmspolisen placerar ut spanare ute på Millesgården som står där och fryser och huttrar. Och precis natten innan omröstningen ska äga rum, jag tror 5 september 97 tror jag då, precis när det där ska äga rum omröstningen, då griper man ju den person som dömdes sen som OS-bombaren där uppe på Millesgården. Med en ryggsäck med sprängladdning färdig nog att aptera. Det där hade ingen polis tänkt ut. Ingen inom säkerhetstjänsten hade knäckt den idén. Utan en person som kopplar ihop händelser i Stockholms innerstad med ett objekt och ser en mystisk företeelse, alltså, ringer in och blir väl omhändertagen. Det där är ju en lyckostory på varför vi ska lita på vårt eget omdöme och allmänhetens blick. Så att bibehålla god tilltro till allmänheten. Att ta emot alla tips som rings in till säkerhetspolisen eller polisen. Och bedöma varje inringt samtal som trovärdigt. Att vi själva vågar fortsätta att ringa. Och vågar ringa in. Och inte ser oss själva med felaktiga ögon i den här respektive kontexten. Av att jag vill inte ringa för jag kan uppfattas som rasist. Eller det där verkar inte trovärdigt. Utan är det någonting som vi inte tycker stämmer, då ska vi ringa av den anledningen. Och det där jag tror att vi måste bibehålla öppna kanaler till allmänheten. Att vi alla som jobbar ute är vaksamma och aktsamma, men att vi också har kanaler med att vi faktiskt ger oss på att ringa när vi ser att någonting avviker och inte säger, nej men det där var säkert ingenting. För det är just den självcensuren som kommer att komma fram i efterhand av att det kanske var den person som satt inne med pusselbiten som hade kunnat förebygga ett riktigt allvarligt terrorattentat.
Mm. Bra slutord. Ingen självcensur, utan var vaksam och våga ring en gång för mycket. Innan vi slutar så brukar jag alltid fråga vem gästen tycker att jag borde intervjua. Så jag tänkte höra med dig. Har du några tips vem som borde sitta i den stolen du sitter just nu?
Ja, jag tycker det är en viktig myndighet som har en ofantligt viktig roll att förklara hur vi står emot desinformation. Och olika typer av hur vi höjer vår förståelse för att psykologiskt stå emot påverkan på olika sätt är ju myndigheten för psykologiskt försvar. Och operativa chefen där, Mikael Tovesson, har en bred bakgrund från både Försvarsmakten och MSB i att förstå just de här delarna kring desinformation och värdet av de delarna. Så det är en som jag skulle tycka är aktuell att intervjua som en bra person som kan förklara vad är det här med desinformation och hur ska vi se på olika typer av kopplingar till nyhetsflöden och annat som rör sig för att vara mer förberedda själva.
Bra och intressant tips. Slutligen, Jörgen, om man vill ha tag på dig, kanske behöver både få utbildning eller lyssna på något föredrag som jag vet att du håller då och då. Hur gör man då?
Man mejlar mig på Försvarshögskolan, jorgen.holmlund@fas.se, eller också ringer man via Försvarshögskolans telefonväxel, så ser jag till att svara, och vi kommer jättegärna ut och hjälper till med olika kunskapshöjande åtgärder.
Härligt, gott med öppna kanaler här. Jörgen Holmlund, ett stort tack att du ville sitta och snacka med mig här.
Tack, Gunnar.
Du har lyssnat till 185 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Nästa avsnitt kommer du att få veta allt om hunger. Varför äter vi egentligen mer än vad vi behöver? Och hur kan vi hantera denna urkraft som faktiskt gjort att vi överlevt som art på jorden? Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vad ni absolut inte kan motstå när ni kommer in i en mataffär. Ha det gött!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.